Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Content Creator: How to Stand Out Amongst the Noise av Myra I. Loring är en praktiskt inriktad guide för personer som vill skapa innehåll i en digital miljö där konkurrensen om uppmärksamhet är stor. Boken gavs ut 2020 av GBDR Press. Den tillgängliga beskrivningen placerar den i gränslandet mellan handbok för innehållsskapande, sociala medier och personlig digital närvaro. Syftet är att hjälpa aspirerande kreatörer, bloggare och personer som arbetar med sociala medier att skapa innehåll som når och berör en tydligt definierad publik. Eftersom det finns begränsat med offentligt verifierbart material om bokens fullständiga innehåll bör den läsas som en översiktlig introduktion. Inte som en dokumenterad metod med detaljerade modeller. De teman som går att belägga är att hitta en egen röst, förstå målgruppen, använda flera innehållsformat och omsätta idéer i praktiskt publicerbart material. Bokens centrala fråga är alltså inte bara hur man producerar mer innehåll, utan hur innehåll kan bli igenkännbart och relevant i ett överfullt digitalt flöde. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en egen röst som grund för igenkännbart innehåll. Bokens mest tydligt angivna tema är vikten av att hitta en egen röst. I en miljö där många konton använder liknande ämnen, format och uttryck räcker det sällan att bara välja ett populärt ämne. En egen röst handlar istället om hur skaparen tolkar ämnet, vilka frågor som prioriteras och vilket tilltal som återkommer över tid. Det kan gälla språk, perspektiv, visuell stil eller den särskilda erfarenhet som färgar innehållet. Detta är en viktig skillnad mellan identitet och imitation. Att följa etablerade format kan göra produktionen enklare, men riskerar också att göra innehållet utbytbart. Ett tydligt perspektiv hjälper publiken att förstå varför just denna skapare är värd att följa. Det skapar dessutom en röd tråd mellan enskilda inlägg, videor eller texter, även när ämnena varierar. Utifrån bokens praktiska inriktning kan temat förstås som en uppmaning att göra medvetna redaktionella val. Skaparen behöver avgöra vad den vill vara känd för, vilken publik den vill tala med och vilka återkommande kvaliteter som ska prägla materialet. En egen röst är därmed inte en dekorativ detalj. Den fungerar som ett filter för idéer och som ett sätt att bygga igenkänning i ett brusigt flöde. För det andra, målgruppens behov avgör om innehållet upplevs som relevant. Den tillgängliga bokbeskrivningen betonar innehåll som resonerar med målgruppen. Det pekar mot en grundprincip i innehållsarbete, nämligen att ett budskap inte bedöms enbart utifrån skaparens avsikt, utan utifrån mottagarens nytta, intresse och förståelse. Innehåll kan vara välproducerat, men ändå misslyckas om det inte svarar mot frågor som den avsedda publiken faktiskt har. Att definiera målgruppen innebär mer än att ange ålder eller vilken plattform människor använder. Det handlar om att förstå deras problem, kunskapsnivå, motivation och sammanhang. En nybörjare kan behöva enkla förklaringar och tydliga steg, medan en van publik kan uppskatta fördjupning, jämförelser eller ett mer avgränsat perspektiv. Samma ämne behöver därför inte presenteras på samma sätt för alla. Temat motverkar också en vanlig fälla i digital publicering, att skapa för en tänkt algoritm snarare än för människor. Synlighet kan skapa ett första möte, men relevans är det som ger ett skäl att stanna, återvända eller dela materialet. Bokens fokus verkar därför ligga på kopplingen mellan publikinsikt och innehållsval. Ämne, rubrik, exempel, format och ton bör samverka så att mottagaren snabbt kan avgöra vad innehållet erbjuder och varför det angår just henne eller honom. För det tredje, flera innehållsformat kräver samma kärnbudskap i olika former. Enligt den offentliga beskrivningen behandlar boken olika innehållsformat. Det är betydelsefullt eftersom digitalt innehåll inte fungerar som en enda genre. Text, bild, kort video, längre video och sociala inlägg har olika styrkor, olika begränsningar och olika sätt att fånga uppmärksamhet. En text kan ge förklaring och struktur, medan ett visuellt format snabbare kan förmedla stämning, demonstration eller igenkänning. Poängen med flera format bör dock inte vara att publicera överallt av vana. Ett format behöver väljas efter budskapet och efter vad publiken rimligen kan ta till sig i situationen. Ett praktiskt råd kan behöva en stegvis text eller en visuell demonstration. Ett personligt perspektiv kan fungera bättre i ett format där tonfall och närvaro märks. När formatet inte passar innehållets funktion kan även en god idé bli svår att förstå. Samtidigt behöver variation hållas ihop av en konsekvent identitet. Om varje kanal får ett helt annat ämne, tilltal och löfte blir det svårare för publiken att känna igen avsändaren. Bokens beskrivna fokus på format och egen röst kan därför läsas tillsammans. Skaparen ska kunna anpassa formen utan att förlora kärnan. Det är en mer hållbar strategi än att ständigt jaga nästa formattrend. För det fjärde, praktiska strategier gör idéer möjliga att publicera regelbundet. Boken presenteras som en guide med handfasta råd, praktiska exempel och tekniker för innehållsskapande. Det signalerar att dess värde främst ligger i tillämpning. Många som vill skapa innehåll fastnar inte nödvändigtvis i brist på idéer, utan i steget mellan idé och färdigt, publicerat material. En praktisk guide behöver därför rikta uppmärksamheten mot de beslut som gör processen hanterbar. Det kan handla om att avgränsa ett ämne, välja en tydlig vinkel, anpassa budskapet till formatet och skapa ett material som är enkelt att ta till sig. Sådana val reducerar komplexiteten. Istället för att försöka säga allt om ett ämne kan skaparen lösa en specifik fråga för en bestämd mottagare. Innehållet blir då både tydligare och lättare att färdigställa. Det praktiska perspektivet har också en begränsning som är värd att notera. Tekniker kan göra arbetet mer strukturerat, men de ersätter inte omdöme. Råd måste prövas mot skaparens område, resurser och publik. Det som fungerar för en blogg fungerar inte alltid för ett konto med korta inlägg, och ett format som ger räckvidd behöver inte bygga förtroende. Bokens styrka, utifrån den tillgängliga beskrivningen, är därför dess fokus på användbara verktyg snarare än löften om en universell genväg. Slutligen, att skilja sig från bruset handlar om relevans, inte bara synlighet. Titeln sätter konkurrensen om uppmärksamhet i centrum. Att stå ut bland bruset kan lätt tolkas som att vara högst, mest provokativ eller mest frekvent. Bokens beskrivning pekar istället mot en mer hållbar definition, att skapa övertygande innehåll som har betydelse för den avsedda publiken. Synlighet utan relevans ger sällan en långvarig relation mellan skapare och mottagare. Detta innebär att innehåll behöver ha ett tydligt värdeerbjudande. Det kan ge kunskap, hjälpa någon att lösa ett problem, erbjuda ett perspektiv eller skapa en upplevelse som publiken känner igen sig i. När detta värde är tydligt blir det enklare för en mottagare att avgöra varför innehållet förtjänar tid. Det blir också enklare för skaparen att prioritera mellan idéer, eftersom frågan blir vilken idé som bäst tjänar publikens behov och den egna inriktningen. Temat sätter därmed gränser för ytliga strategier. Uppmärksamhetsväckande rubriker eller trendiga format kan vara användbara, men de bör bära ett innehåll som håller vad det lovar. Annars kan de skapa klick utan förtroende. Bokens övergripande bidrag verkar vara att koppla samman kreativt uttryck med tydlig mottagaranpassning. Att stå ut blir inte ett mål i sig, utan resultatet av konsekventa val kring röst, format, ämne och publik. Sammanfattningsvis. Content Creator, How to Stand Out Amongst the Noise, riktar sig främst till nybörjare och tidiga yrkesutövare inom innehållsskapande, exempelvis bloggare. Personer som driver sociala medier eller småföretagare som vill göra sin digitala kommunikation tydligare. Den kan också vara användbar för den som redan publicerar, men saknar en sammanhängande riktning. Och därför upplever att innehållet blir spretigt eller svårt att skilja från konkurrenternas. Den praktiska nyttan ligger i att boken, enligt den tillgängliga beskrivningen, samlar flera grundfrågor i samma ram. Läsaren uppmanas att arbeta med egen röst, målgruppens relevans och val av format, snarare än att betrakta publicering som enbart ett tekniskt eller frekvensstyrt arbete. Det kan ge ett mer genomtänkt sätt att välja ämnen och utforma material. Jämfört med mer specialiserade böcker om exempelvis annonsering, analysverktyg eller en enskild plattform verkar Lorings bok vara bredare och mer introducerande. Det särskiljande drag är den direkta kopplingen mellan kreativ identitet och praktisk digital publicering. Samtidigt bör läsaren som ju har rimliga förväntningar. Det offentligt tillgängliga underlaget ger inte stöd för att beskriva den som en avancerad handbok i dataanalys, intäktsmodeller eller plattformspecifik optimering. Styrkan ligger snarare i en tillgänglig orientering för den som vill gå från osystematiskt innehåll till ett tydligare, mer publikrelevant uttryck. Om du vill stödja Myra E. Loring, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses.